Sådär. God morgon. Innan jag börjar med predikan vill jag bara säga några ord om våra elever. Som ni kanske kommer ihåg bad vi att ni skulle be för oss och för våra elever. Därför att 30 av dem fick avslag i deras ansökan om uppehållstillstånd för att plugga på vår bibelskola. De flesta av dem kom ändå. Vi hade ringt Migrationsverket och de får stanna de 90 dagar som en turist från USA eller Kanada får stanna här. Efter 90 dagar vet vi inte än. Vi har överklagat till domstolen och vi väntar på deras beslut. Så om ni kan fortsätta att be för oss och för våra elever så att de kan stanna hela året. Ska vi be? Herre, vi ber att du ska nu genom din heliga ande öppna ditt ord för våra hjärtan så att vi kan förstå, så att vi kan lära känna dig bättre och sen leva ut ditt ord i vårt dagliga liv. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att prata om måltid med Gud. Men innan vi gör det vill jag ge er lite bakgrund. Judarna på Jesu tid var under romersk styre. Det var inte kul. Och Gud hade varit tyst under en lång, lång tid. Men även om Guds profeter hade varit tysta under 400 år kom folket ihåg Guds löften från gamla tider. Och på grund av dessa löften hade judarna vissa förväntningar på vad som skulle ske en dag. De såg tillbaka på hur Gud befriade dem från slaveri i Egypten. Och nu hoppades de och väntade på en liknande befrielse i framtiden. Och förhoppningsvis mycket snart. Vad väntade sig judarna av den utlovade Messias? Judarna i Jesu tid väntade inte bara på att bli av med romarna. De väntade på en Messias som skulle inleda ett nytt uttåg. Gud hade kallat Mose att befria sitt folk från slaveriet i Egypten och leda dem in i det utlovade landet. Och nu väntar och hoppas de på ett nytt uttåg och en ny Mose att leda dem. Så vi måste titta på vad Jesus säger och gör i evangelierna mot bakgrund av judarnas förväntningar på den tiden. Så, när Jesus börjar sin tjänst, vad gör han? Hans handlingar pekar genast tillbaka till det första uttåget. Det första han gör är att gå till Jordanfloden för att bli döpt av Johannes döparen. Ja, Jesus är döpt för att identifiera sig med oss och absolut inte för att han behövde erkänna någon synd. Men det främsta skälet för att gå till Jordanfloden var för att återuppföra det första inträdet i det utlovade landet. Vi kommer ihåg hur Guds utvalda folk kom till Jordanfloden och vattnet öppnades och det gick över på torrt land. Men när Jesus, Guds utvalda son, steg in i Jordanflodens vatten var det inte vattnet som öppnades, men något annat. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen. Och en röst från himlen sa: "Han är min älskade son. I honom har jag min glädje." Detta är ett tydligt tecken på att detta uttåg inte skulle sluta i ett jordiskt utlovat land på andra sidan Jordanfloden, men leder till ett himmelskt utlovat land. Och om du vill ha ett nytt uttåg, vad mer behöver du? Eller snarare, vem behöver du? Du behöver någon att leda uttåget. En ny Mose. Mose själv förutsade att en andra Mose skulle komma en dag och leda ett nytt uttåg. Han säger i femte Mosebok: en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Och sen Herren sa då till mig: jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Vem påminner det om? Vem kommer att ha Guds ord och tala bara vad Herren Gud befaller honom? Svaret är naturligtvis klart för oss, är Jesus. Det levande ordet som sa flera gånger att han bara sa det hans fader i himlen befallde honom att säga. Så Jesus ger folket en antydan om sin sanna identitet som den utlovade Messias. Och om du kommer att leda ett folk på en lång resa genom öknen med alla typer av faror och utmaningar, vad mer kommer du att behöva? Du kommer att behöva i stort sett samma saker någon skulle behöva idag för en lång resa genom en okänd vildmark. Mat, vatten och ljus. Mat och vatten för att överleva och ljus för att hitta vägen. Tre saker. Mat, vatten och ljus. Var hittar vi dem? I Johannes evangeliet. Johannes evangeliet kapitel 6. Där har vi berättelsen om hur Jesus matar de 5000. Och Jesus påminner folket om Mose, ledaren för det första uttåget. Och sen säger han att han, Jesus, är livets bröd. Allt Jesus säger och gör är med flit. Så vi borde lyssna väldigt noga. Mer om Johannes 6 lite senare. Men i Johannes kapitel 7 börjar Jesus prata om Mose igen. Och i vers 37-38 står han upp och ropar: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Genom vem kom strömmar av levande vatten många år tidigare? Genom Mose, den första befriaren. Först livets bröd och nu det levande vattnet. Och sedan i Johannes kapitel 8, vers 12, läser vi: Jesus talade till dem igen och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Livets bröd, levande vatten och nu livets ljus. Och Jesus säger: den som följer mig. Du kan inte följa någon som står stilla. Du följer någon som är i rörelse. Jesus säger att han är det ljuset som folk ska följa. Precis som pelaren av eld och pelaren av moln som visade vägen i öknen. Nu ska Jesus visa vägen till det nya utlovade landet. Ja, det finns så mycket mer i dessa kapitel, men just dessa få detaljer bör fylla oss med spänning och förväntan. Och nu efter denna snabba överblick vill jag fokusera på bara en aspekt. Att Jesus är livets bröd. Jag tror att vi alla är överens om att det är något speciellt med att dela en måltid med någon annan. Vi delar ju mycket mer än bara mat när vi äter tillsammans. Kristin och jag var nyligen i USA för att besöka vänner och församlingar som stödjer oss i vårt missionsarbete här i Sverige. Och nästan vid varje träff var det en måltid inblandad med mycket prat och delande av livets frågor. Många av våra bästa minnen när det gäller nära och meningsfulla relationer centreras kring våra måltider tillsammans, eller hur? Vi vet varför Jesus kom till jorden. Han berättade att det var för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det är varför han kom. Men jag vill också prata om hur han kom. Hur kom Jesus? Han berättar själv att människosonen kom och han äter och dricker. Eller mer exakt, människosonen kom ätande och drickande. Och han åt och drack så mycket att folk kallade honom en frossare och drinkare. Och värst av allt, en vän till tullindrivare och syndare. Att äta tillsammans är ett uttryck av vänskap och att man är accepterad. Och Jesus visade sin kärlek och nåd genom att dela måltider med syndare. Måltider har fortfarande samma effekt idag. Att äta, det är naturligtvis viktigt för oss alla. Kanske viktigare för några av oss än för andra. Men vi kan inte leva fysiskt utan mat. Men vi kan inte heller leva andligt utan mat. Det är intressant att berättelsen om evangeliet börjar med en måltid i Edens lustgård. En måltid som visade Adam och Evas uppror, oberoende och stolthet. Denna måltid bestod av frukten från ett förbjudet träd. Och ända sedan den första måltiden i Edens lustgård har vårt förhållande till Gud gått fel, liksom vårt förhållande till mat. Många av våra synder är centrerade kring felaktig användning av vad vi stoppar i munnen. Men det är ett ämne för kanske en annan gång. Men på samma sätt som att en måltid som gick fel var början till synd och död, så använder Gud bilden och erfarenhet av en måltid för att illustrera vår återlösning och frälsning från synd. Nattvarden som vi kommer att fira nästa vecka, denna andra måltid, har också en sammankoppling till ett träd. Trädet där Jesus tog vårt straff på sig för att vi åt från det förbjudna trädet. Gömd i det 24 kapitlet av andra Mosebok läser vi om en annan märkvärdig måltid. Strax efter att Israels folk av Guds nåd hade befriats från Egypten bjuder Gud folkets ledare upp till Sinaiberg för att dela en måltid med honom, för att äta och dricka med Gud. Vi läser: Mose och Aaron, Nadab och Abihu och 70 av de äldste i Israel gick dit upp. De fick se Israels Gud. Och under hans fötter var som ett golv av safir, likt själva himlen i klarhet. Men han lät inte sin hand drabba det främsta av Israels barn. De skådade Gud och de åt och drack. Jag tycker att det är jättespännande. Befrielse från slaveri och sen en måltidsfest med Gud. Jag vill bara förklara att när vi läser i Gamla testamentet att någon såg Gud kallas det för en teofani, som betyder att Gud i någon form kommer till människor och visar sig. I detta fall vet vi inte exakt vad de såg, men det var ett jättemärkvärdigt möte med Gud och en måltid med honom. Gud hade redan visat sin nåd genom att frigöra sitt folk från slaveriet. Och Gud nu visar sin nåd genom att bjuda Mose och de 70 äldste till en måltid på berget. Och lite senare på samma bergstopp visar Gud sin nåd igen genom att ge sitt folk lagen, de 10 budorden, som visar oss hur vi ska leva med honom och med varann. Jag tror att lagen är ett klart tecken här och bevis på Guds nåd. Men tillbaka till måltider i Gamla testamentet. Herren befallde sitt folk att deras befrielse från slaveriet i Egypten skulle bli ihågkommen varje år i en särskild minnesmåltid, påskmåltiden. Ser ni, måltider är viktiga i Bibeln. Så när Jesus kommer för att proklamera sitt rike är vi inte förvånade över att det finns vissa måltider inblandade. Han mäter 5000. Han gör det inte bara för att ta hand om deras omedelbara fysiska behov, men också för att peka på en kommande fest som aldrig tar slut. Jesus börjar med en liten matkorg med några fiskar och bröd. Men han slutade med många korgar kvar. Det fanns mer mat i slutet än det fanns i början. Jesus pekar på den dag då vi kommer att festa för evigt i hans närvaro på Guds berg. Och maten kommer aldrig att ta slut. Men innan vi kommer till den festen i Guds eviga närvaro skulle jag vilja ta en titt tillbaka på en till måltid i Gamla testamentet. Inte en årlig måltid som påskmåltiden, men en daglig måltid som också har stor betydelse för oss idag. Som vi har redan nämnt väntade folk i Jesu tid på en ny messias, en ny kung. Och bland judarnas förväntningar på saker som skulle medfölja denna nya messias var en upprepning av första uttågets tecken och mirakler. Och en av dessa förväntade mirakler var återkomsten av manna, det himmelska brödet. Alla judar visste betydelsen av denna dagliga måltid. Ni minns säkert den ursprungliga berättelsen om manna i Andra Mosebok kapitel 16. Vi kommer att läsa den. Då sa Herren till Mose: "Se, jag ska låta dig regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag." Och Herren sa till Mose: "Jag har hört hur Israels barn klagar. Se till dem. I skymningen ska ni få kött att äta och i morgon bröd att mäta er med. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud." På kvällen kom vaktlar och täckte lägret, och nästa morgon låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll, något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det, och eftersom de inte visste vad det var frågade varandra: "Vad är det här?" Mose sa till dem: "Detta är brödet som Herren har gett er att äta." Så, i Andra Mosebok kapitel 15 friger Gud sitt folk och de jublar. Men när vi kommer till Andra Mosebok kapitel 16 klagar folket redan. Det är tur att vi är inte som dem. Folket vill återvända till slaveri i Egypten bara för att de inte gillade öknens begränsade meny. Det påminner mig om vår gamla granne i Moskva i början av 90-talet som längtade efter Stalins tid då de hade sin kalbasa och kartoska, korv och potatis. Ser ni, gamla livet i Egypten ser ibland mer attraktivt ut än det nya livet med alla sina utmaningar. Gud hade fått dem ur Egypten, men hade ännu inte fått Egypten ut ur dem. Men Gud visar dem sin nåd genom att ge dem det mirakulösa brödet, mannat, bröd från himlen. Manna översatt betyder vad är det? Vi vet att det var vitt och smakade som honung. Kan du tänka dig en plats som innehöll något vitt med honung? Det utlovade landet som flyter med mjölk, vitt och honung. Manna var tänkt inte bara som mat, men som en symbol för hopp. En försmak av hur livet i det utlovade landet skulle se ut. Det var ett slags löfte från Gud att han skulle föra dem hem till det utlovade landet. Och så snart de hade nått det utlovade landet läser vi att mannat upphörde. Mannat, läser vi, upphörde dagen därpå när de nu åt av landets säd. Israels barn fick inte manna längre, utan de åt det året av skörden i landet Kanaan. Manna var uttågets mat, livsmedel för resenärer. Idag är det tyvärr McDonald's istället för manna. Det var daglig mat att ätas mellan Egypten och det utlovade landet. Från tiden av befrielsen till tiden för fullborden när det kom in i det utlovade landet. Manna var också himmelsk mat. Bröd från himmelen. Herren sa till Mose i andra Mosebok kapitel 16 att han skulle låta det regna bröd från himlen. Och psalmisten berättar i psalm 78: ändå gav han befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens portar. Han lät manna regna över dem till mat och gav dem säd från himlen. Människor fick äta änglars bröd. Han sände dem mat så att de blev mätta. Manna, får vi veta i Gamla testamentet, är övernaturligt, mirakulöst, livgivande bröd. Änglars bröd. Och detta var den typ av bröd som judarna på Jesu tid förväntade skulle följa Messias. Så, talade Jesus om detta manna skulle återkomma? Jag tror att han gjorde det. Titta på den bön som Jesus lärde oss att be. Ge oss denna dag vårt dagliga bröd. Vem åt dagligt bröd? Israels folk i öknen på sin långa resa. Och de var tvungna att gå och samla detta bröd varje dag. Deras liv var beroende av det dagliga mirakulösa brödet. Men varför lär Jesus oss att be: ge oss denna dag vårt dagliga bröd? Varför denna upprepning av denna dag och dagliga? Det första ordet dag är det normala grekiska ordet för dag. Men ordet dagliga är ett mer mystiskt ord. Ordet, översatt till dagliga, används aldrig i någon annan del i skriften eller i någon annan klassisk grekisk text. Jesus hittade på ett nytt ord. Det finns mycket diskussion om den fulla innebörden av detta ord, som på grekiska är epiousios. Vissa säger att det bör översättas som bröd för den kommande dagen. Precis som manna dök upp på morgonen för den kommande dagen. Andra säger att det betyder nödvändigt för livets bestånd. Den romersk-katolska traditionen föredrar en översättning som säger att det är bröd som är över vår tillvaro eller över materiell substans. Det är för att stödja deras uppfattning att nattvardens bröd verkligen förvandlas till Jesu kropp. Men oavsett översättningen av detta mystiska ord orsakar det oss att tänka på mannat i öknen. Det var himmelsk bröd som de behövde varje dag för att leva. Och även vi behöver himmelsk bröd varje dag. Det visar vårt beroende av detta bröd som i min mening visar till Jesus själv. livets bröd. Så mot denna bakgrund kunde vi översätta Herrens bön så här. Ge oss denna dag vårt himmelska bröd. Eller ge oss denna dag vårt manna. På detta sätt blir Herrens bön en uttågsbön för ett folk som frigörs från slaveri och reser till det utlovade landet. Det är en bön för manna, för övernaturlig andlig näring under resan. Det är en bön för dem som har blivit frigjorda från slaveri till synd, men som ännu inte uppnått den nya himlen och nya jorden, landet som flyter av mjölk och honung. Men det finns en ännu tydligare text om Jesus och det nya mannet i Johannes kapitel 6, där Jesus talar om livets bröd. Då sa de till honom: vad gör du då för tecken? Så de förväntade tecken. Så att vi kan se dig och tro på dig. Gör någonting. Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen. Som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Kan du göra någonting liknande? Jesus sa till dem: jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Här ser vi folkets förväntan. Om Jesus är Messias, den andra Mose, var är mannat? Och Jesus svarar: jag är livets bröd. Några verser senare visar Jesus sambandet med manna ännu mer tydligare. Han är bröd från himlen. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Här har vi det. Jesus själv är det nya mannat. Jesus är det bröd som ger liv och näring åt uttågssamhället, åt pilgrimer, åt resande, åt rikets medborgare på väg till eviga kungariket. Så vi kan be Herrens bön så här: ge oss idag Kristi liv. En del kommer att använda denna text för att stödja sin uppfattning att nattvardsbrödet blir själva Kristi kropp i ett slags upprepade offer. Men jag tror inte att det är vad Jesus undervisar här. Jesus säger att hans offer på korset var effektivt en gång för alla. Vi behöver inte att Jesus ska offra sig själv om och om igen. Men vi behöver frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer till Gud. En daglig livsstil av bekännelse, lydnad och tillbedjan. Så när vi firar nattvard uppmanar Jesus oss att äta med honom i hans närvaro. Som en uppfyllelse av den tiden på Sinaiberget där Gud inbjöd Mose och Israels ledare att äta och dricka med honom i hans närvaro. Nattvarden är en måltid för dem som är befriade, frälsta. Men denna inbjudan till en måltid med Jesus kommer med ett högt pris. Det är ett pris som Jesus betalar med hans blod gjutet på korset. Vi var alla utomstående, utestängda från gemenskap med Gud, undantagna från bordet. Men Jesus tar domen som vi förtjänar. Och nu är vi alla inbjudna att sitta vid hans bord och äta med honom. Så hur förstår vi denna måltid genom vilken Jesus sa att vi bör komma ihåg honom? Vi tror att nattvarden är ett starkt tecken på Guds nåd. Vissa skulle säga att det är bara en symbol. Men symboler är aldrig bara symboler. Ett bröllop är en symbol för ett äktenskap. Men äktenskapet har ingen betydelse utan ett bröllop. Eftersom bröllopet är ett synligt antagande av kärleken och tillit som skapar ett äktenskap. På ett liknande sätt kan nattvarden inte frälsa oss. Men det är ett medel genom vilket Gud påminner oss om vad han har gjort för oss. Han påminner oss genom sin närvaro och nåd i våra liv. Och vi ser och upplever hans närvaro och nåd på ett mycket påtagligt sätt vid bordet med honom. Det är en fråga om att ta emot Guds nåd, inte känna Guds nåd genom att iaktta någon ritual. Värdet på nattvarden är i vad Gud har gjort för oss i Kristus, inte i vad vi gör eller gjorde för honom. Vet ni, det finns två vanliga erfarenheter när folk deltar i nattvarden. Överväldigande skuld eller tanklösa rutin. Antingen undrar vi om vi är värda att delta på grund av någon dold synd i våra liv och fruktar Guds straff. Eller vi bara gör det utan att tänka mycket på det eftersom det är något som alla andra gör som en del av gudstjänsten. Men tyngdpunkten bör inte bara vara på våra personliga erfarenheter av måltiden. Hur vi känner oss medan vi deltar. Att ta del i nattvarden bör vara mycket mer än en passiv känsla. Det bör vara en aktiv minnesstund. Minnet är en gåva som några av oss börjar tappa. Men minnet är en gåva som gör det möjligt för oss på ett mer korrekt sätt tolka och uppleva nuet. Och minne hjälper oss också att överväga och förutse framtiden. Ja. Så vi måste lyda Jesus och göra detta till minne av honom. Detta kommer att påverka vår inställning och kärlek till honom i nuet. Samt fylla oss med hopp i honom för framtiden. Vårt förtroende i nuet och vår trygghet för framtiden bygger på minnet av det förflutna. Inte vårt förflutna, men Guds. Apostel Paulus säger att genom att delta i nattvarden förkunnar vi, det är nutiden, Herrens död, det är förflutna, till dess han kommer, det är i framtiden. Hela vårt liv, dåtid, nutid och framtid är knutet till och identifieras i denna intima måltid i Guds närvaro. När vi firar nattvarden ser vi tillbaka till korset som platsen av Jesu brutna kropp och utgjutet blod. Vi ser oss omkring i nuet med dess betoning på gemenskap med varandra och den uppståndne Herren. Och vi ser fram emot den dag då denna måltid kommer att ses som en ren aptitretare till Lammets bröllopsmåltid. Jesus gav oss rikets medborgare endast ett bud, en praxis att minnas honom. Ett vid mitt bord för att minnas mig. Ett denna pilgrimsmat och denna uttågsmåltid medan du förbereder dig för bröllopsfesten som väntar alla som tillber kung Jesus. När vi lovsjunger Herren och njuter av hans närvaro. När vi tar del av det nya och levande mannat. är det sött som honom. Vår vandring med Jesus i det här livet, vår gemenskap med honom vid nattvardens bord, dessa är en söt försmak och en hoppets symbol för den evighet i hans närvaro som han lovar för alla som tror på honom. Ge oss denna dag vårt dagliga bröd. Ge oss idag Kristi liv.